Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien, där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt, och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus, som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien, så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory, eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För att det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova, och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare. Det är en märklig känsla som jag sitter här dagen efter matchen som Malmö FF herrar spelade mot Kalmar. Förlusten på Guldfågeln Arena. Förlusten som slutade 1-0 efter Simon Skrabb gjorde mål på i 95 minuten. Jag vet inte vad jag ska säga, Sebastian. Jag sitter här tom.
Ja, jag har varit lika tom idag med, och tycker väl att det finns en hel del att snacka om i dagens program, tycker jag.
Ja, onekligen. Det var så himla märkligt. När jag då kom hem från jobbet så började jag liksom så här känna, för jag visste att vi skulle podda, liksom började känna så här en liten bultande huvudvärk liksom. Jag bara, vad fan är det som händer egentligen? Jag tänkte liksom, alltså är det så att den här matchen, för det var verkligen, jag såg matchen, sen så bara stängde jag av, lagade mat, sen gick jag la mig. Sen så direkt dagen efter så var det jobb liksom att fokusera på det, och sen nu när jag kommer hem så är det som att de här känslorna som jag hade under matchen börjar liksom komma tillbaka lite, och ni ser ju inte mig, ni som lyssnar. Men det är ju att en utåtbuktad ådra är liksom mitt i pannan, är känslan i alla fall. Så ja.
Ja, då är det inte bara jag som har känt av någon form av liksom tendens till huvudvärk denna dagen.
Nej, men som tur är så har jag tagit med mig någonting väldigt speciellt. Det är en funktionsdrink som heter Go Well, your number one health drink. Som innehåller pineapple, cactus, functional drink. No sugar, no caffeine, made in Sweden. Ja, det här är inget sponsrat inlägg för övrigt. Ja, det är bara att jag... Bara lyssna här. Oj. Jag har inte ens smakat en sån här. Vad är detta för någonting? Ja, den kommer fungera. Fan, det är precis som Red Bull ju. Weird. Nåväl, vi ska gå igenom matchen givetvis. Men jag tänker att vi ska börja i lite roligare toner. Det är ju damernas match mot Värnamo. Där det blev 1-0. Plantin är ju den enda målskytten i matchen. I en rätt så svårspelad match tydligen. Vad säger du om detta, Sebastian?
Ja, det är ju inte likt damerna att vinna med knappa 1-0. För rapporterna jag har fått så verkar det precis som att damerna har haft väldigt svårt i denna matchen att göra mål. Och att det tog ändå en bra stund innan Plantin kunde göra mål.
Ja, så är det ju. Jag läste någonting om att MFF hade ju ganska många spelare borta från den här matchen. Och de har med sig tre spelare från F17-laget. Och dessutom har de en debutant i Mikaela Rosensköld. Så grattis till debuten, får man ju lugnt säga. Och man vinner oavsett ändå. Men det, alltså, även om man har 11 eller 10 spelare borta så startar man ju ändå med ett rätt så rutinerat lag, eller rutinerat, men ett lag som har spelat tillsammans under en längre tid. Du har Julia Kivander i mål, Eden Björklund, Linnea Svensson, Beatrice Näri, Agnes Mortensson, Erika Persson-Velin, Amanda Kander, Rebecca Holm, Nora Olsen, Rolfsson, ursäkta, och sen Anna Plantin då, som är målskytt i matchen, och Melina Skalström. Så att det är liksom inte det är inte så många som är borta från ordinarie, tänker jag.
Nej, och jag tycker väl inte man ska ändå inte lasta damerna, tycker jag, i detta fallet, för jag tycker ändå att man har ändå blivit nyligen klara för elitettan och fortsätter ändå bygga på detta, tycker jag.
Absolut. Värnamo är inget dåligt lag. Det kan man inte påstå. Det är så lustigt att man sitter här efter en vinst och ändå är lite så här förvånad av resultatet. Men man måste ju komma ihåg att det finns ju 11 spelare på andra sidan planen också. Och gör de det bra i att de kanske är organiserade eller sätter liksom en form av defensiv och ligger rätt sådär. Ja, det är klart att det är svårt. Så jag tycker man får ändå säga att det är starkt att man vinner matchen. Och att man kan någonstans behålla de här prestationerna uppe. Att man inte är, än så länge har man ju inte förlorat en enda match. Så att, det är bara positivt. Och även när prestationen, även om den är bra såklart, men kanske inte är lika bra som den har varit mot andra lag, så vinner man ju oavsett ändå. Och det är ju det som skapar en bra track record, så att säga.
Ja, och det är ju som du själv säger, det är en grupp individer som har spelat ihop under en längre tid, så man vet ju egentligen vad man får ut av varje spelare.
Onekligen. Målet satt ju långt inne. 76 minuten gjorde man ju mål då. Jag vet inte. Det är svårt att säga någonting om denna matchen egentligen, förutom att man vinner. Man gör det bra. Det enda som jag funderade på var väl just att Cornelia Lindgren, lagkaptenen, inte fick starta. Hon har haft lite skadeproblem tidigare och jag vet inte om det är kanske det som spökar eller hårt matchande eller vad som helst liksom. Men lite förvånad där, och då har även Julia Velin som inte heller startar, men det kanske är på grund av konkurrensen där, helt enkelt, tänker jag. Sen så är ju resten av ersättarna på bänken, alltså är ju som sagt tre spelare från F17-laget, så att det är inte så mycket man kan göra åt det, tänker jag. Maxim Khalil brukar ju ge så här rapporter i efterhand, ja, hur han tyckte matchen gick. Men det kommer han inte göra längre.
För han kommer
ju inte vara tränare nästa år, vilket vi var ganska säkra på att han skulle.
Ja. Så då är ju frågan, kom detta som en bomb för dig, eller liksom du hade någonstans i ditt undermedvetna att det kanske skulle hända en tränarrokad?
Nej, jag vet inte riktigt. Det är svårt att veta hur tankegångarna har gått egentligen. Jag menar, det har ju en stomme som har följt med tillsammans med Fredrik Janfors sen lägre divisioner och nu så kommer du upp i en division som räknas ju som elitfotboll på högre plan, därav namnet Elitettan. Innebär det då att man behöver byta eller är det att man har velat byta? Jag vet inte, det är väl det som är frågan, eller svaret på frågan om jag var chockad eller inte. Jag kan förstå hur man tänker om man vill tillsätta en ny huvudtränare som kanske kan göra någonting annat. Det enda problemet jag har egentligen med den tankegången är ju att vad är det egentligen man behöver ändra? Du har ju inte förlorat en enda match och du har ju spelat ut varenda motstånd i division 1.
Ja, jag vet ju inte heller hur både MFF och Maxim har liksom haft detta till diskussion. För någonting har kanske renderat till att Maxim känner kanske sig mer som en assisterande sportchef till Daniel Andersson i detta fallet. Och liksom då känner sig ganska trygg med det. Men som du själv är inne på, att nu ska man upp i en ny division, det vill säga Elitettan. Och då kanske det är högre krav på samtliga personer i både kanske den sportsliga ledningen, hur man ska lägga pusslet, och sen kanske det är en tränare som ska formas utifrån det.
Jo, men jag tycker du är inne på rätt spår, och framförallt kanske den här professionaliseringen, elitsatsningen, kräver ju att du har en huvudtränare som är 100% just det. Och då kan det ha varit så här, jag vet inte, för ja, vi vet inte, vi har ju inte pratat med Maxim eller Daniel Andersson. Men det kan ju vara så att han hellre vill liksom jobba med just den typen av arbete istället för att vara huvudtränare.
Ja.
Men det kan också lika bra ha varit, jag vet inte, det är just Dannen som, ja, det måste ju vara såklart, som vill ändra om. Det kan ju lika bra ha varit det liksom, och att han hellre vill ha honom som sportchef, jag vet inte. Det ska bli väldigt intressant att se vad det är för tränare man får, för att ja, gissningsvis så är det väl en tränare som har erfarenhet från Elitettan och kanske till och med högre, men jag undrar vem.
Ja, alltså nu är jag ju inte en person av liksom stora namn, men en person som jag liksom får direkt i huvudet som kanske hade varit spännande, jag har sett flera som har spekulerat i det, Kristianstads damlagstränare som för övrigt gick nyligen ut och sa att hon kommer inte att stanna i Kristianstad.
Jaha. Kommer du ihåg vad han heter?
Elisabeth Gunnarsdottir tror jag hon heter. Med reservation för om det är så hon heter efternamn. Jag får gärna en lyssnare rätta mig om jag har fel, men hon tycker jag känns spännande på förhand.
Ja, den som jag tänkte spontant på, men som absolut inte kommer hända, var ju annars han Patrik Winqvist, som har ju tränat Trelleborgs FF bland annat, men han har ju också tränat i SC Rosengård. Och ska säga, jag har ju det uppe. Eller tänker jag fel? Har han inte tränat i SC Rosengård?
Han var väl assisterande tränare till Rosengård.
Ja, precis. Ja, precis, men i alla fall, jo, förlåt, precis. Men han är ju numera assisterande tränare i Arsenal tillsammans med Jonas Eidevall, som är då chefstränare i Arsenal. Och det är klart att vara assisterande tränare i Arsenal, som är ju ändå högsta nivån inom damfotboll, alltså ett exempel av dem i alla fall, och sen går ner till Elitettan, det kommer ju aldrig hända, men jag tror att han hade varit väldigt bra faktiskt, så att kanske drömnamn. Jag har hört mycket gott om honom, inte just inom herrfotbollen, men just inom som assisterande i klubbens damlag som SC Rosengård. Sen tror jag faktiskt han har varit i Mjällby också i herrlaget som assisterande, men jag måste faktiskt erkänna här att jag har lite dålig koll på hela hans tränarkarriär. Han har ju mest varit, som sagt, i Trelleborg. Det är typ det jag tänker spontant på. Ja, vi skulle kunna ägna ett avsnitt om att spekulera kring olika namn och sådär. Någonstans så är det väl också intressant att prata om kanske vad som kommer hända med, är detta kanske ett tecken på att man kommer också göra en form av jag vill på att säga urholkning, men att man kommer helt enkelt Sebastian, hjälp mig, vad fan heter det? Att man kommer helt enkelt liksom göra någon form av rensning bland damspelarna. Ja, rokad är ett mycket bättre ord. Där har vi det. Vad tror du?
Jo, alltså jag tror väl att
jag tyckte Danne hintade lite om det i någon intervju häromdagen.
Jag tror att redan nu efter säsongen är spelad för damlaget, så tror jag att börjar det här arbetet och skanna igenom vilka MFF vill göra till heltidsanställda fotbollsspelare. Mm. Och jag tror att flera personer i detta kommer nog också erbjudas den möjligheten. Utan att veta några namn, men jag tror att läget kommer ju klarna för varje månad nu som går mer och mer.
Mm. Nej, jag håller med. Det vi egentligen bara väntar och ser vad som händer. Det är ju ingen som vet förutom MFF själva. Och spelarna givetvis. Det är väl bara intressant att veta om de här spelarna kommer känna att okej, men ge mig ett kontrakt så kan jag satsa 100% på fotbollen. Eller om de kommer känna att nej, fotbollen, eftersom man kommer satsa ännu mer träningsmässigt och allt vad det innebär, fotbollen kan bara vara sekundär för mig. Jag har ju mitt riktiga jobb, min riktiga utbildning. Riktiga, det låter ju jättekonstigt. Men min utbildning är mitt jobb. Och det är det jag egentligen vill satsa på. Det handlar ju om alltså hur mycket MFF är villiga liksom att betala, tror jag, i grund och botten. Om det är en viss spelare som tvekar till exempel på att välja MFF eller sin civila karriär, så att säga.
Absolut.
Jag sitter och kollar på den här energidrinken. Alltså det är ingen energidrink, för det är inget koffein i den. Men, och det är inget socker i den heller. Bara så här, det ska innehålla kaktus och ananas, men på innehållsförteckningen står det inte ett smack om ananas eller kaktus. Därmed så finns det äppelsyra. Ja, förlåt.
Måns levererar.
Ja, men det är så jäkla märkligt. Vem gör en sån här drink egentligen? Och bara så här, daglig dos av vitaminer och mineraler. Det är väl bara att äta enligt tallriksmodellen så är du där liksom. Nej, jag vet inte. I alla fall, vi ska gå vidare från damerna och vi säger grattis till vinsten.
Och, stort grattis, säger vi från podden.
Yes, urljusblå ögon heter vi, inte frustrationsbråden. Och sen så säger vi också grattis till debutanten Mikaela Rosenskjöld. Då går vi vidare. Det är ju liksom verkligen tvära kast där, men jag vill varna tittare, eller lyssnare rättare sagt, vi spelar ju inte in videon, att det här är, jag kommer vara fullständigt ofiltrerad idag. Jag klarar inte av den här mentaliteten av att man ska börja liksom, man är så trött på den här frustrationen och man är så trött på liksom negativa ting att man inte kan ens vara nyanserad i det, att man inte ens kan nämna ordet negativ utan att stänga av eller vad som helst. Så att jag måste varna att jag är tyvärr ofiltrerad då. Det beror på två saker. Jag har migrän och det ena är att MFF förlorar mot Kalmar borta på Guldfågeln Arena. En match som är kanske det tråkigaste jag har sett i fotbollsväg på länge. Eftersom att det är två dominerande lag rent bollmässigt och ingenting händer. Ta oss igenom matchen, Sebastian.
Ja, i första halvlek så tycker jag att man har bra koll på Kalmar. Sen är det väl någonting som, alltså man försöker väl etablera ett spel från start, men Kalmar stänger ju MFF liksom flera gånger under matchen och kommer väl inte till något riktigt avslut vad jag tycker, och hotar Kalmar som man har gjort i de tidigare matcherna. Och liksom, jag ställer mig frågan, vad är det som inte funkar? Liksom, flera spelare tycker jag känns ganska bleka. Och då ska det väl ändå tilläggas att Skogmar fick möjlighet att spela från start igen. Och jag tycker, som vi då snackar om, att en saknad i skärpa i avsluten, det är någonting som inte klickar. Och jag tror det, jag läste någon tweet av Mattias Concha. Jag tror det var något i stil med att ska man hålla på med religionsfotboll så, ja, jag kommer inte ihåg exakt i Hågans tweet, men är det någon som har läst den så får ni gärna skicka en stjärndump.
Ja, jag ska citera här. Malmö FF ska relationera in bollen in över mållinjen.
Så var det.
Ja, det känns väldigt typiskt Mattias Concha att säga det. Jag kan ju hålla med honom, för det var lite så matchen igår kändes, eller såg ut att vara rättare sagt. Det var inte bara att det kändes, jag kunde med mina egna ögon se att det var exakt så här MFF spelade. För att det finns vissa lägen som gjorde att man skrek rakt ut, där istället för att skjuta och vara en killer i boxen så väljer man att passa istället. Jag vet inte, Sebastian. Alltså en plan, en allsvensk plan i storlek är 105 gånger 65 meter. Och det kändes som att man spelade på 50 gånger 30.
Ja.
I princip. Det var ett ställningskrig på 50 meter i längd, och på bredden så var den bara 30 meter eftersom man spelade på ena halvan. Alltså man spelade på vänsterkanten och du försökte hela tiden få in, vad ska man kalla det? Vad heter det? Genomskärare. Och fotboll, det måste ju finnas, utöver ett etablerat spel så måste det ju finnas ett visst kaoselement. Inte kaosfotboll, men ett kaoselement som gör att spelarna blir överrumplade eller vad som helst. Och det måste ju vara etablerat. Och igår så såg jag bara ett lag som ville bolla boll och etablera något form av, jag har sagt det förut, men ett handbollsanfall liksom. Där det inte tillåts att någonstans ta tillfället i akt och sticka rakt upp och lassa en boll bakom linjer eller vad som helst. Jag är ju ledsen, men alltså, och det var som att se Kalmar möta Kalmar FF. Det här är inte för mig okej. Okay. Jag kan inte tycka att det är acceptabelt att förlora mot Kalmar. Jag var ju redan på förhand säker på att man kanske skulle spela 0-0 eller att det liksom skulle kanske bli ett sent mål för Malmö FF, men det är för mig bara, det här är liksom, det här är en annan identitet som jag inte känner igen.
Nej, och jag vet inte vad som gameplanen har varit liksom inför denna matchen, men uppenbarligen så känns det inte som att man riktigt har varit riktigt påkopplade på samma sätt som man har sett när man liksom går in för en match och vinner matchen.
Nej.
Om det är liksom ledarskap eller det är vad det brister, det vet jag faktiskt inte var detta kommer ifrån.
Nej, och det är klart att i podden så brukar vi vara ganska analytiska för att se vad som händer och sker liksom, men här är det verkligen bara känslor från ett supporterskap att det är någonting som inte stämmer. För att det är, för mig är det konstigt att man spelar en fotboll som är, det är possession. Jag älskar possession, jag tycker det är en skitbra fotboll, men man måste ju kunna variera sig. Man måste ju kunna, alltså när man väl får tillfället i akt att sticka uppåt med på en kontring eller vad som helst, då måste man ju kunna göra det också. Det ska ju inte vara så att man, vilket hände i matchen igår, får bollen 3-2 eller vad det var för någonting, och sen så sticker man till kanten av någon anledning. Och sen så är det som att man väntar in för man ska göra bort sin gubbe där. Men istället, vad som händer är att du väntar in de 11 andra spelarna i Kalmar FF och helt plötsligt har du ett samlat försvar som du ska försöka göra mål på. Och det är inte, alltså det är inte fotboll för mig. Det är någon form av ekvation över hur man spelar på Football Manager eller vad som helst liksom. Och antingen beror det på att man har en tränare som inte kan förmedla hur de ska spela, för att jag tycker att jag hör vår tränare säga i intervjuer eller annat att han tar på sig detta och att han, det är inte så här vi vill spela fotboll. Jag har hört det citatet så många gånger. Så antingen är det han som inte kan förmedla hur man ska spela, rent basic bara säga du ska springa dit och du ska springa ditåt. Eller så gör han det som en hel del av oss pedagoger har en förmåga att göra. Att man ger för stort ansvar till spelarna eller eleverna. Vilket gör att man litar på att de ska göra det. Och ibland funkar det skitbra för vissa elever. Men för vissa andra elever så behöver de ju en styrning där du säger det är så här du ska göra. Steg ett, steg två, steg tre. För att de behöver det här systematiska. Och så är det ju med alla människor. Vi är så olika på att ta till oss instruktioner. Och man kan inte låta en spelare få det ansvaret att vara kreativ. Det funkar inte så. Inte om inlärningsförmågan inte fungerar så. Nu kanske jag tappar vissa av er lyssnare här. Men min poäng är att man måste, någonting är ju fel. Det får inte se ut så här. Min andra teori är såklart att det är ju spelarna. Vissa spelare som inte kan ta till sig instruktioner. Eller att de inte klarar av att spela på det här sättet. Jag menar absolut inte att de är liksom på något sätt, vad ska man kalla det, liksom att de inte har förmågan att göra det. Jag tror bara inte de är vana vid det. För att Rysom är en pedagog i grund och botten. Han är en form av tränare som ska inte rita till, inte bara visa, utan också förklara. Och ibland så behöver bara en spelare liksom att du visar. Så här ska det vara. Inte tänka själv. Eller så är det helt enkelt på grund av pressen. Att man vet att man leder allsvenskan, vilket man har gjort x antal gånger den här säsongen. Och så fort man leder det så tappar man initiativet fullständigt, för man kan inte hantera pressen. Och den pressen, var kommer den ifrån? Jo, den kommer ju såklart från den imagen vi Malmö-supportrar har byggt upp. Och vissa kanske kallar det för myt att så fort man förlorar så ska alla avgå och sådär. Och ingenting är bra. Och det, vissa kallar det som sagt en myt och andra menar på att det är ju så Malmö fungerar. Och sen så kanske man hävdar saker och ting till olika spelare, man säger saker som är otrevliga och så här och det läser de. Vi kanske sitter här i podden och sågar en spelare och så kanske de hör det eller någon annan berättade för dem. Och så helt enkelt så minnar det ut att de inte kan prestera. Så kan det också vara. Eller så är det en blandning av alla tre grejer. Oavsett vilket. Det kan aldrig vara acceptabelt att förlora en sån här match när man har initiativet att vinna guldet. Vi har ju sagt det i podden så många gånger att det är cupfinaler. Och de måste vinnas. Men jag tror inte Malmö klarar av den pressen. För att man helt enkelt inte har kanske spelare som är vana vid den här situationen. Alltså vissa av dem. Och dessutom har du ett manfall av vår absolut viktigaste spelare i form av Anders Christiansen. Som är borta. Det är så mycket som är fel, Sebastian.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga, för jag tycker väl att vi har ju inte så många ledare som kan liksom förmedla budskapet i denna matchen. Vi ska väl tillägga så att detta var sista matchen innan Pontus Jansson kommer tillbaka från avstängning. Och jag tycker i detta fallet också att det här landslags uppehållet, även om jag inte är förespråkare av landslagsfotboll överhuvudtaget, så tror jag att det behövs ett landslagsuppehåll just nu, och där alla liksom går man och huse i klubben och försöker ändå peppa varandra och försöker ändå ta lärdom av att nu blev det ganska tufft mot Kalmar och att vi har fortfarande matcher kvar att spela om och att vi ska kämpa för det in i det sista. Sen vad som händer i de andra matcherna, det får för tiden utvisa sen.
Ja, och det är klart att alltså, min raljanta ton är ju inte befogad på det sättet att man har ju fortfarande egna händer. Det har du ju. Men eftersom att du ska ju möta Elfsborg hemma sista matchen till exempel. Och du ska möta Häcken borta också näst sista matchen är det va? Så det är klart att du har allting i egna händer. Men det är ju trenden som har orat mig ett tag. Även när de har fått tillbaka spelare som till exempel Stefano Vecchia som har varit väldigt viktigt för Malmös offensiva spel. För att det, ska vi vara helt ärliga så är det ju, det är ju snarare, man är ju så förvånad när man nämner det, men vårsäsongen såg så fruktansvärt bra ut. Man lekte fotboll, det fanns ingen press på någon liksom. Utan det, man gjorde ju lite det man kände för. Och jag har funderat och reflekterat lite kring liksom vad det beror på. Och det är klart att ja, man hade spelare som har den här kapaciteten och den här initiativförmågan och erfarenheten också. Och skickligheten att kunna utföra vissa grejer som kanske tränaren vill. Men också att du kommer ju från en skitdålig säsong och du vill bara släppa lös. Du är som ko på en betesmark liksom. Du vill bara gå loss på det här jäkla gräset liksom. Men vad jag inte får liksom vad jag inte förstår är ju att hur kan spelet inte blivit utvecklats framåt? Är det så enkelt att man bara, ja, vi har haft så mycket manfall så att vi helt enkelt får ingen kontinuitet? Okej. Men i vilken MFF-säsong har man någonsin haft kontinuitet i princip på spelare som man inte har sålt eller som inte har försvunnit eller sådär? Jag kanske nämner 2021 med Jonald Johansson eller 2020. Det var det relativt bra kontinuitet. Förutom man tappar väl Ola Toivonen då 2021. Nej, förlåt, det var ju förra säsongen. Men knappt det heller. Alltså, du kan ju inte bygga en fotboll på kontinuitet om det är så här det ska se ut en säsong. Ja.
Nej, och sen glömmer man ju ofta, jag skrev det i vårt körschema här. Vad hände till exempel med det här begreppet? Rydström snackade om att inför säsongen att man skulle gå efter strupen. I denna matchen tycker jag inte alls man ser den tendensen till att man går efter strupen, utan Kalmar låser ju Malmö liksom i stort sett matchen igenom.
Att, nej, men det är väl helt enkelt att man inte, det är väldigt svårt att gå för strupen på någon om du är för långt ifrån dina motståndare som Malmö FF har en tendens att vara. Och sen är det också att man löper inte tillräckligt mycket under 90 minuter.
Nej, och vad kan man liksom göra för att öka prestationen, att liksom hitta de här löp metrarna för att kunna ta sig förbi ett försvar eller liksom ett lag som är så kompakt som Kalmar är i denna matchen?
Ja, det är en jättebra fråga och någon som är mycket mer insatt i hur fotboll fungerar hade ju säkert kommit upp med ett mycket bra svar, bättre svar, men min enkla förklaring är helt enkelt det, bara löp. För att jag har inte sett det denna säsongen förutom från en spelare och det är Hugo Larsson. Det ser man ju till och med när han spelar i Frankfurt att han löper ju hela tiden fram och tillbaka. Så varför kan inte andra spelare göra det? Jag förstår det inte. Alltså Peña, Lasseberg Jonsson, alltså de är exakt samma typer av spelare. De löper inte. Förlåt, säg
det. Nej, jag tänkte på det. Kan det vara så att saknaden efter Hugo Larsson har varit större än vad vi trodde från början?
Kanske spelartypen. Hugo Larsson, hur talangfull han är ju inte färdig. Men man skulle ju nästan kunna säga redan nu att han är lika bra som till exempel Samuel Gustafsson, skulle jag väl påstå, rent statistiskt liksom. Sen är det ju definitivt inte allt man mäter i. Men, och sen har han säkert utvecklats bara de här veckorna i Frankfurt är ytterligare ett steg liksom. Det är det som är så imponerande i och med att han är så ung. Han gjorde förresten sitt första mål häromdagen, ser du det?
Ja, jag ser det. Det ser kliniskt ut. Och...
Så det är inte Hugo Larsson man saknar, det är snarare mer en spelartyp. Du saknar ju en form av spelare som tar de här initiativen. Jag vet att det här begreppet alibi fotboll slängs ju omkring lite då och då liksom, men, och det är inte så att jag inte menar på att spelarna inte gör det de ska. Det är bara det jag tror att man hade behövt en annan typ av spelartyp på mittfältet för just allsvenskan och ligan, helt enkelt. Det går inte att ha två passningsskickliga spelare enbart som är någon form av sittande mittfältare, för att då slutar det med att få dem kommer inte täcka ytor, helt enkelt. Och då blir det väldigt svårt att försvara sig eller ens bryta linjer. Jag vet inte riktigt. Initiativ tycker jag saknas. Initiativ i löpningar, initiativ i beslut, och ja, kanske är det så att man saknar Pontus Jansson för mycket. Någon som styr och ställer. Men jag tyckte väl Tommy Åström var väl inne på det och sa väl att men det har ju inte liksom rosat om Malmö, även fast Pontus Jansson har varit tillbaka. Och det är klart att man kan säga det så, men jag tycker det är för enkelt att påpeka att det inte har varit bra på grund av Pontus Jansson som kommer tillbaka. Det är klart att man saknar en sån mittback, en sån ledare på planen. Men du hade behövt någon på mittfältet också.
Ja, går det inte att klona en Pontus Jansson och sätta han på mittfältet?
Du, jag har gått i de tankebanorna till 100%. Jag vet inte, som jag sa, det är någonting som inte riktigt stämmer i Malmö. Jag skrev igår på Twitter att det är någonting mer än bara 2022 som spökar liksom just nu. Och vad jag egentligen menar med det är att jag tror att man... Jag har svårt för den här tanken av att när man ska bygga om någonting, som Malmö FF har gjort nu med ny tränare, ny spelartyper. Du skulle in med Andreas Georgsson som teknisk direktör. Teknisk direktör var han. Mm. Nej, chef. Ja, någonting. Och du ska bygga om i princip allting på grund av en väldigt dålig säsong 2022. Men istället för att bygga om och bygga vidare på någonting som har fungerat jäkligt bra, ett MFF som har dominerat svensk fotboll i ett årtionde, så handlar det helt plötsligt inte längre om att bygga om 2023, utan det handlar om att man ska rasera en grund och sen göra någonting nytt. Och det har jag väldigt svårt för, måste jag säga. Förstår du vad jag tänker?
Ja.
Det är en identitet som jag inte riktigt känner igen, för att det finns ingenting kvar av det här huset man har raserat. Det finns träd och sånt i närheten som är liknande, och området är sig likt, men du har ju raserat ett hus och byggt nytt från trä, så är det helt plötsligt i sten liksom. Eller kanske till och med tvärtom, från sten till trä. Och jag förstår inte varför man har valt att gå den här vägen. Jag förstår inte vad det är som inte fungerade förut.
Nej, jag har tyvärr inget svar på liksom just detta, ärligt talat.
Nej, det är en diskussion som man kan gräva ner sig i och diskutera länge, så vi ska ju inte fastna för mycket kring det, men i jämförelse så har du ju, jag pratade med min chef som är helsingborgare, och han pratade just om det, sa själv att liksom att Helsingborg håller på att åka ner i Superettan, eller förlåt, från Superettan till Division 1 är minst lika dåligt som att Malmö FF inte vinner guld detta året, med tanke på hur mycket de har spenderat. Jag håller delvis med, men det är liksom inte lika stort fiasko, det kan jag inte påstå, men för mig är det bara, det är så konstigt just om jag liksom kopplar till den här liknelsen med ett raserat hus, att det känns verkligen som att man liksom, jag vet inte var ambitionen har gått riktigt. För att man dessutom från ledningshåll uttalar att man är nöjd om man kommer topp tre. Och jag vet att Rydström har det i åtanke att han kommer ju såklart behålla jobbet, vilket han ska. Han ska absolut inte avgå, det är inte det jag säger. Men Men han är inte han också nöjd med att de kommer topp tre? För att det är i princip avklarat. De är 3 poäng ifrån att vara topp tre. Och det är kanske det som är problemet. För att du har ju raserat en identitet som skulle vinna till vinna till varje pris. Spelare som hade den mentaliteten. Och nu helt plötsligt så ska du försöka forma den mentaliteten på en jäkla massa spelare. Som du har köpt ifrån vad heter det, under halvan i den danska ligan liksom, till exempel. Eller någon som alltså, har värvat en spelare som aldrig har vunnit någonting. Och det är rätt mäktigt att försöka implementera den mentaliteten i så många spelare på en och samma gång. Dessutom blir det ju ännu svårare när en av de här bärarna av den mentaliteten som Anders Christiansen har försvinner. Och Anton Tinnholm också. Så att jag tror att det är för enkelt att säga att det är för dålig timing. Men det är nog den enda, liksom, enda anledningen till varför det ser ut som det gör. Att det har varit så jäkla dålig timing på allting. Och det kan ju säkert också förklara varför MFF väljer att förlänga med till exempel Moisander som är 38 och är skadad 90% av tiden. Och så har en Rex som också förlänger med 1 år. Också är inte skadad men inte har varit i fullt slag den här säsongen. Och så vidare. För att du behöver ha kvar, de försöker liksom ha kvar någon form av grund, någon form av stomme samtidigt som de ska rasera allting i form av identitet. Jag vet inte, jag får inte riktigt ihop det. Och det är mycket möjligt att jag har fel. Det säger jag definitivt redan här och nu att jag kan definitivt ha fel och det är nästan existentiella frågor vi pratar om här. Och så då kanske egentligen man ska ställa sig frågan vad är rätt och fel. Ah, skitsamma, nu blir det för mycket filosofi, ludd och annat. Du, en positiv grej som jag tycker i alla fall är ju att Skogmar, Adrian Skogmar, fick en ny chans att spela från start.
Ja, och jag tror väl att det är en riktig up and coming man som fortsätter att få möjlighet till speltid och jag tycker att han har gjort sig förtjänt av det.
Ja, onekligen. Han känns stabil. Jag tyckte han steppade upp lite den här matchen från föregående. Han hade någon sekvens där han gjorde bort 2 Kalmar-spelare och fick med sig bollen. Det var jäkligt imponerande. Sen har han ju inte riktigt det här rivet än med boll, tycker jag, som man kan önska. Han har inte heller den här X-faktorn där han går in och avgör en match. Men vilken 17-åring gör det? Jag menar, kolla på Hugo Larsson förra året. Han var ju, alltså Hugo var bra, det var inte så. Det var bara att han spelade i liksom ett relativt dysfunktionellt Malmö. Men han glänste ju inte på samma sätt som han gjorde det här året, till exempel, eller hur?
Nej.
Så jag kan väl hoppas på att Skogman får samma typ av utveckling och det är någonting speciellt med honom. Att vara så ung och vara så bolltrygg och vara så bekymmersfri nästan är imponerande. Minst sagt, vad gjorde jag när jag var 17? Jag läste historia B och skrev en uppsats och gick i skolan. Han är och spelar elitfotboll på högsta nivå.
Ska ju tilläggas med att han skrev ju till och med A-lagskontrakt inte för så många dagar sedan, tror jag det var.
Nej, vi nämnde väl det förra avsnittet, gjorde inte det?
Tror vi snackade om det, ja.
Just att han debuterade och sen skrev vi A-lagskontrakt därefter.
Ja.
Eller innan, menar jag. Så det är imponerande, tycker jag. Minst sagt.
Jag tror han kommer ta steg efter steg nu. Rydström verkar ju ändå vilja, liksom, eller tycker sig väl gilla det han ser i Skogmar i alla fall.
Ja, men vem gör inte det? Alltså, han är som sagt otroligt framåt för att vara så ung. Och även om du tar bort den faktorn att han är ung så är han fortfarande gör han bra ifrån sig i matcherna. Så att jag tänker att det är bara bra. Det är väl möjligtvis bara att jag får dock en känsla av att jag kanske inte tycker att högerbacken är liksom hans position egentligen, men Men jag är inte tränare heller och min fotbollskunskap sträcker sig inte så långt så jag kan se skillnad. Men jag får känslan av att det kanske inte är just den spelartypen jag hade velat ha på en som en ytterbacksposition. Man känns mer som en mittfältare, men det har vi ju 10 000 av, höll jag att säga.
Ja, något sånt. Någonstans hade jag själv kunnat tycka att det hade varit spännande att se ett samarbete mellan Skogmar och Lasse Berg Johansson i en match. Se hur det hade funkat.
Ja, jag tycker att när vi ska prata igenom nästa match så tycker jag inte att man ska köra samma startelva igen, för att det är någonting som hackar. Det är en Kisselin som har gjort ett spelmål på 19 omgångar. Och du har två mittfältare som jag fortfarande hävdar att de kan inte spela tillsammans, och de verkar inte kunna lära sig heller, för att de löper i samma ytor och det blir mer eller mindre åskådare emellanåt. Inte hela tiden. Ni får faktiskt ta detta med en nypa salt, men det är klart att de inte gör det hela tiden. Det är inte det jag säger, men de gör det tillräckligt mycket för att man som ska störa sig. För att det är ju, alltså det är elitfotboll. Det måste ju sitta till 100%. Varje match ska vara en 100% prestation, i alla fall inställningsmässigt. Sen att det kan inte bli så, det är okej. Men då måste man ju ändra någonting. Vad har vi mer att prata om, Sebastian?
Jag vet inte. Jag har i alla fall inte så mycket att förtälja om matchen mot Kalmar i alla fall.
Nej, jag kollade i mina papper och där stod det bara rant. Så att jag vet inte. Jag känner att jag har uppnått just det där. Jag hade en grej till som jag bara kan nämna kort, men jag tyckte det var ganska intressant att se i Discovery hur de hade cement med Henrik Jensen, där de gick igenom så här, men hur ska man slå Malmö, och så pratade de om så här många videoanalytiker de har, och Kalmar har en videoanalytiker som kollar igenom matcherna, och han är ju en match före hela tiden, och så ger han liksom informationen till Kalmar tränarna och så ska de sen liksom analysera hur man ska gå tillväga. Och det har ju blivit lite för, jag kan tänka mig att de här analytikerna säger samma sak egentligen hela tiden. Och det är bara stå rätt i positioner, vara tajta och sen så släpp inte in dem på mitten. Det är typ så. Men i alla fall, och så var det rätt, så frågade, jag kommer inte ihåg vem som var intervjuan, men så sa han någonting stil med, medan Malmö har kanske 4 analytiker, hade inte du velat ha det också? Liksom, de här förutsättningarna som Malmö har. Och han bara, nej, jag är nöjd med det jag har. Och sen så vinner de den här matchen.
Det var lite ödmjukt.
Ja, det var det. Men jag tyckte också det var rätt talande för att om du har 4 analytiker och du kan inte vinna en sån här match, vad är vitsen med det i så fall? Än att kanske att det ska vara underlättande för varje del. Liksom. Jag vet inte.
Nej.
Jag vet inte. Det finns jättemycket att prata om den här matchen. Men jag känner att jag blir för negativ. Och den här koffeinfria energidrickan gör ju ingenting, kan jag säga. Jag sitter fortfarande här och energin blir bara sämre och sämre. Nej, inte roligt. Inte roligt alls. Men jag vet inte. Jag har varit väldigt negativ. Men återigen, man har det fortfarande i egna händer, och så länge man tror på det så kör för i helvete. Men släpp loss handbromsen.
Ja.
Snälla.
Det låter klokt.
Vi släpper matchen. Det är så att damerna spelar här nästan ett Eskilsminne på Malmö stadion med matchstart 14.00 på lördagen. En match som inte betyder någonting rent resultatmässigt. Så jag vet inte hur man tänker att man ska göra denna. Man har ju inte fixat en ny tränare såklart. Och kommer man väl inte göra förrän säsongen är över. Men känns som att, ja, det är väl bara att köra, tänker jag.
Ja, alltså det är väl, jag säger inte emot. Och ja, bara lycka till för damerna och hoppas på en välspelad match med liksom viljan att fortsätta och dominera.
Men sen har jag herrarna 2 veckors vila från allsvenskan. Du säger att det är skönt. Jag säger att det är onödigt. Fullständigt onödigt. Det är den mest upphakade, hackade säsongen jag någonsin har varit med om. Jag förstår det inte. Jag tycker det är så uselt, så tråkigt. Alltså, varför ska vi ha 2 veckors vila nu? Och du vet att du hade ju liksom så här, men skönt, då kan de få liksom tajta till sig ytterligare och jobba mer på det. Men för min egen del handlar det ju bara om att de måste ju släppa handbromsen. Det är liksom, ska de liksom slå en boll, så handlar det inte om att bara så här, ja, men där ska slå den och det med den här farten. Det är bara smälla. Det är fan bara smälla. Det är bara att springa. Det behöver inte vara så komplicerat. Ärligt talat, ta bollen, spring, passa, skjut när du har för möjligheten att göra det. Förhoppningsvis blir det mål. Fotboll är inte en så avancerad sport så att man liksom inte kan gå back to basics liksom. Och framförallt så handlar det om att gå in i dueller och löpa. Och så vinner du matchen. Punkt. För den kvaliteten har man ju på spelarna. Men det är klart att det kan vara skönt på andra sätt, att kanske en Stefano Vecchia kanske kan komma upp i ytterligare form, kanske, tänker jag. Ja, så det är väl det.
Det låter bra.
Yes. Sen har vi en gäst i podden som vi ska också presentera, för att vi vilar ju inte medans alla andra allsvenska lag gör det, utan vi fortsätter precis som vanligt. Och när det är uppehåll så brukar vi alltid ha intervjuer, och den här gången så ska vi ha före detta lagledaren för dåtidens MFF damlag, Jeanette Vante Rosengren, blir det nämligen i podden. Och yes, det ska bli väldigt spännande. Den här släpper vi senare, helt enkelt, vid tillfälle.
Absolut, så har ni några frågor till Jeanette så kan ni gärna lägga en kommentar under detta avsnittet när det väl släpps. Mm. Och ska sägas att intervjun med Jeanette sker på torsdag denna veckan. Så passa på att ställa er fråga till Jeanette, som för övrigt även är statsvetare i Malmö.
Mm. Härligt. Det här har varit avsnitt 56, ett ofiltrerat sådant av urljusblå ögon. vi ses och hörs inom vägarna. Hej.
Hej.